I flera månader har Houthi-rebellerna attackerat handelsfartyg i Röda havet, vilket har gjort den kortaste rutten mellan Europa och Asien livsfarlig. Och de här attackerna de bara fortsätter. Och när fraktfartygen inte vågar åka genom Suezkanalen tvingas de nu runda hela Afrika, vilket tar tid och kostar pengar. Så hur stora ringar på vattnet skapar striderna i Röda havet för hela världshandeln? Är de ekonomiska intressena värda alla risker och kriser, eller måste den globala logistiken förnyas? Det här ska vi reda ut här i nyhetspodden idag. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Johan Voxenius, professor i sjöfartens logistik vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Globala försörjningskedjor, ja, det är någonting vi vanliga konsumenter sällan går omkring och tänker på. Det är bara när det uppstår problem i dem, när våra varor inte anländer i tid eller inte går att producera, det är då vi får upp ögonen för det här globala systemet och att det är så sårbart och inte kan tas för givet. Kan man alltså säga att den bästa logistiken är den som ingen alls lägger märke till?
Ja, traditionellt så brukar det sägas att en bra logistiker syns inte, och ibland kan det kännas lite otacksamt kanske, men å andra sidan syns det väldigt väl när det inte fungerar. Och sen från mediaperspektivet, att det är just när de här globala kedjorna inte fungerar som ni brukar ringa.
Mm. Och just nu får den globala logistiken och de globala logistiska kedjorna ovanligt mycket uppmärksamhet på grund av oroligheterna i Röda havet. Och dessutom har den här globala försörjningskedjan de senaste åren prövats både av coronapandemin, Ukraina-kriget, energikrisen. Vi hade också det här fraktfartyget Ever Given som stoppade all trafik i Suezkanalen för snart 3 år sedan. Så jag menar, det har redan varit lite skakigt på den här fronten. Men om vi riktar blicken mot Röda havet, varför är just den här rutten genom Röda havet så kritisk för den globala sjötransporten?
Det är ju en genväg för sjöfarten, och sen den öppnades, det var väl egentligen då som globala sjöfarten tog fart ordentligt. Och idag kan vi säga att en väldigt stor del av världshandeln är ju mellan Ostasien och Europa och USA. Mycket av detta går över Stilla havet, men även Amerikas östkust servas ofta via den här vägen. Särskilt nu när man har problem även i Panamakanalen. Så mycket av det vi ser i våra butiker och det som vi själva är beroende av att vi kan sälja går den här vägen och har nu problem.
Ja, när du säger mycket, jag menar, hur stor del av alla varor som transporteras i containrar sjövägen kommer just via Röda havet?
Man kan nog säga att ungefär 30% av det containeriserade godset går den här vägen i vanliga fall.
Just det.
Och kanske ännu lite mer nu när USAs östkust servas via Suezkanalen också.
Precis. Så det här är en väldigt kritisk rutt, och det här vet av allt att döma också Houthi-rebellerna som nu har attackerat 45 fraktfartyg sedan november, egentligen efter att kriget i Gaza bröt ut. För de här Houthi-rebellerna som finns i Yemen, de stöder Hamas i det här kriget. Ett hårt slag mot världshandeln och sjötrafiken är just de här Houthiernas attacker mot handelsfartyg.
Ja, det beror på i vems perspektiv du tar. För oss konsumenter så blir det lite extra stökigt, men ska nog vara glada att det inte var under pandemin där alla båtar behövdes, alla körde så fort man kunde. Nu har det ändå funnits fartyg att kunna sätta in, så att effekten är väl egentligen att det som går igenom Röda havet blir dyrare och kanske 2 veckor försenade. Men blir det långvarigt så är det klart väldigt allvarligt, och framförallt skulle jag säga om de verkligen lyckas sänka ett fartyg. De har ju kapat ett fartyg hittills och de har attackerat flera, men inte vad jag vet så har ingen i besättningen blivit dödad och inga allvarligare skador.
En hur stor ekonomisk, för att inte säga ekologisk, katastrof skulle det vara om Houthi-rebellerna skulle lyckas verkligen sänka ett helt fraktfartyg?
Det beror på hur stora de är och vilket gods det är. Men säg ett riktigt stort containerfartyg kostar någonstans 1,5–2 miljarder kronor. Och godset ombord kanske 10 miljarder, så vi pratar väldigt stora belopp. Och dessutom skulle de sänka det, så är det ju alla möjliga substanser som ligger i de här containerna som släpps ut. Vi har haft en del problem med bränder och annat med väldigt ekologiska effekter.
Ja.
Man kanske har 30 personer ombord som kan dödas då förstås.
Med andra ord så liksom situationen i Röda havet, den är verkligt liksom allvarlig för tillfället. Ännu har inte det värsta hänt, men risken är överhängande. Och därför är det ju många rederier som drar sina egna slutsatser av det här och vågar inte alls trafikera på Röda havet. Trafiken genom Suezkanalen läste jag har minskat med nästan hälften sedan kriget i Gaza bröt ut. Så hur mycket dyrare och hur mycket längre blir rutten när fraktfartyg måste åka runt hela afrikanska kontinenten istället för att just ta den här genvägen till Medelhavet genom Suezkanalen?
Man brukar prata om kanske 8-10 dagar, men det beror på också hur fort du kör där. Men räkna med 2 veckor i och med att du kommer sent till hamnar och så vidare. Och det första som hände faktiskt när de här störningarna kom var att rederiernas aktier ökade, för då vet de att då kan de ta mer betalt. För när du sätter pris på sjöfart så ligger det först en fråga i vilken riktning vill du åka? Finns det redan tom kapacitet åt andra hållet? Nästa fråga är vad kostar det för rederiet i form av bränsle, i form av kanalavgifter och annat? Och sen tredje frågan är utbud och efterfrågan. Och det brukar vara den tredje frågan som verkligen bestämmer priset. Och här var det ju att det fortfarande fanns fartyg. Det tog lite tid innan priserna ökade. Men sen ökade de väldigt brant när alla bestämde sig att köra runt, för då behövde så väldigt mycket fler fartyg. Så man säger ungefär 2,5, kanske 3 gånger så dyrt som det var före den här krisen kom. Men då var priserna å andra sidan ganska låga, så vi är inte uppe i de priserna vi såg under pandemin ännu.
Då skapar det här ju liksom ringar på vattnet för världshandeln, men sträcker sig de här ringarna ända hit till Finland och Sverige? Menar, hur känner vi av det här helt konkret?
Ja, för det första, prismässigt så sprids det över hela världen, så även priserna över Stilla havet har ökat ungefär lika mycket. Och definitivt påverkas både Sverige och Finland, för vi är ju små exportberoende länder, väldigt specialiserade, så att kan inte vi handla globalt så drabbas vi väldigt mycket. För vi är ju del av den här globaliserade produktionssystemen som försörjer oss.
Mm. All frakt sker ju ändå inte till sjöss. Jag menar, det går ju också att frakta saker med både tåg, lastbil och flygplan. Så hur beroende är världshandeln just specifikt av sjötransporten? Kan man på något sätt, om det uppstår problem där, så kan man kompensera genom annan transport?
Pratar vi de här flödena som går mellan kontinenter, så har man mellan Asien och Europa alternativen att köra järnväg. Och under pandemin gjorde man ganska mycket det, Transsibiriska järnvägen. Och ni i Finland, ni hade ett väl utvecklat system att faktiskt ta gods ifrån Kina in i Finland. Men just nu så är ju inte förtroendet för de här flödena så bra. Sen kan man flyga, men då behöver du ha väldigt dyrt gods, eller att det är väldigt dyrt att inte få fram det. Det kan vara reservdelar och annat. Och sen har vi tillbaka till kapaciteten, till din fråga där, att det finns ju inte kapacitet. Man pratar kanske 1-2 miljoner containers kapacitet per år på järnväg, medan det kanske är 20 någonting som går på båtarna. Sen kommer ihåg att ett så här stort containerfartyg kanske är ett 70-tal tåg som måste ersätta det. Så att det finns inte kapacitet att ersätta det med någonting annat. Så att vi har båtarna och vi måste förlita oss för det ganska lång tid framåt.
Just det, så den här liksom största volymen av alla varor som fraktas världen över, det sker på fraktfartyg?
Ja, det är lätt att man står i en gatukorsning eller vid en järnvägsstation och säger att allting går på lastbil. Men tittar vi lite bredare så är det faktiskt, jag brukar beräkna ungefär 75% av alla godstransporter, om man räknar tonkilometer så väger in avståndet, går till sjöss. Så att det är inte lätt att ersätta.
För västvärldens rederier och ekonomier så står alltså väldigt mycket nu på spel, med andra ord, i Röda havet, när den här viktiga sjörutten nu upplever så här problem. Och USA och Storbritannien har därför inlett en militäroperation mot Houthi-rebellerna för att skydda västerländska fartyg, men alltså bombar deras militära mål i Jemen. Också Danmark deltar i den här operationen och har skickat sin egen fregatt till Röda havet. Varför är lilla Danmark så här djupt involverat i den här operationen mot Houthierna?
Jag är inte säkerhetspolitisk expert, men jag vet ju så mycket att Danmark är ett stort sjöfararland. De har ju Maersk bland annat, men även andra rederier som gör att de ser nog en möjlighet här att visa upp att vi är solidariska. Det är inte bara de stora militärmakterna som ska in och ta det här, utan vi bidrar med det vi kan. Även Sverige har funderat på att skicka fartyg, men där säger svenska marinen att vi har inte utrustat våra fartyg med egenskydd i form av luftvärn, så att de inte är aktuella. Men vi har ju varit med tidigare när det har varit jakt på pirater i det här området.
Men det vittnar i alla fall om att de här effekterna sprider sig ända upp hit till Norden.
Ja, det är ju globala system.
Mm. Men jag tänker att Mellanöstern och arabvärlden har varit ändå en instabil region redan länge och det har funnits sjörövare i alla tider som har varit liksom ett hot mot handelsfartyg. Men tydligen var man ändå lite dåligt förberedda på så här stora attacker som vi ser nu. Tror du att de här amerikanska och brittiska bombningarna mot Houthierna kan göra liksom Röda havet i en trygg och säker rutt igen, eller måste man hitta nya alternativa, tryggare rutter i framtiden?
Jag tror det blir rätt svårt att komma ihåg att jaga pirater är mycket lättare, för de måste komma ut med ekonomisk vinning. Antingen att de kapar ett fartyg och får ersättning för det i någon form av utbyte, eller att de tar godset och säljer det. Då är de ju beroende på att det måste finnas en marknad och det är mycket mer komplicerade operationer. Ska du bara förstöra någonting så är det tyvärr ganska enkelt idag. Det finns faktiskt, jag ska inte säga vad, men det finns andra sätt att förstöra för containersjöfarten. Så att jag tror det blir väldigt svårt, och det är ju geopolitiskt, så att jag tror väl och hoppas ändå på en slags politisk lösning här. Egypten har ju väldigt stora intressen i att sjöfarten går den här vägen, en väldigt stor inkomstkälla för dem utav hårdvaluta. Men även Kina är ju väldigt beroende av detta, och så att jag hoppas att lite maktspel spelas här ändå, att man inser att här är man ute på farliga vägar. Vi ska komma ihåg att den här fria sjöfarten är väldigt starkt förankrad både i internationell rätt och i sedvänja. Så att det är även principiella saker, inte bara den här Houthi-krisen och det kriget Yemen har med Saudi som är involverat här, utan det är principen att man inte ska ge sig på sjöfarten.
Visst principer, men det handlar om stora ekonomiska intressen, och i synnerhet för USA och Kina så är det mycket som står på spel i Röda havet. Så jag tänker att kanske nyckeln till den här krisen ligger just hos Kina och USA. Samtidigt ser vi ju nu liksom kris på kris inom världshandeln och den globala sjötransporten. Vi hade pandemin, sen kriget i Ukraina, energikris, inflation, nu den här eskalerande krisen i Mellanöstern. Har de här globala försörjningskedjorna blivit för sårbara för dagens krisfyllda värld?
Vi har ju fortfarande oerhörda vinster utav att dela upp arbetet och koncentrera oss på det vi är bra på. Och vi kommer alltid behöva flytta råvaror som inte finns överallt. Men det är möjligt att vi har gått för långt vad gäller att dela upp de här försörjningskedjorna. För det är inte bara så att man gör saker i Kina och köper i Europa, utan kinesiska produkten kan ha många europeiska komponenter i sig som har gått flera gånger den här vägen innan det är en konsumentprodukt. Och motsvarande våra produkter som vi tillverkar i Finland och Sverige har ofta utländska komponenter i sig. Så jag tror den här uppdelningen kommer väl minska något, men att vi fortfarande vill handla med varandra, det hoppas jag innerligen att vi vill göra. Och även att vi på det sättet pratar och gör oss ömsesidigt beroende. Nu gick inte det så bra med energiberoendet med Ryssland. Samtidigt ska man komma ihåg att de här produktionskedjorna är väldigt, väldigt komplicerade idag, så att man kan tro att man har bra kontroll, men det kan vara någon enstaka komponent som man faktiskt inte kan tillverka själv tillräckliga volymer eller med tillräcklig kvalitet. Så att min grundsyn är ändå att vi lever i en globaliserad värld och kommer fortsätta göra så, men man kanske har kastat in lite mer eftertanke när man designar de här försörjningskedjorna.
Johan Voxenius, logistikprofessor vid Göteborgs universitet. Stort tack för att du förklarar för oss hur de här striderna i Röda havet hänger ihop med hela världshandeln och sjötransporten.
Tackar.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Jonna Nupponen producerade och Micke Andersen skötte tekniken. Logga in på arenan, följ Nyhetspodden där och fortsätt lyssna på oss.